Och det kanske inte egentligen är så mycket mer komplicerat i kyrkan. Det finns olika åsikter, det finns olika uttryckssätt, det finns olika traditioner. Och vi har olika partier, vi har olika kyrkor, vi har olika samfund, föreningar. Och rubriken idag är ju enhet i Kristus. Jag försökte titta runt lite, hur många samfund finns det egentligen i världen? Och det var ingen lätt uppgift, jag ska inte säga att jag har ett svar här. Men ett minimum som jag såg flera gånger var att det finns ungefär 9000 olika samfund. Och en del sträcker sig så långt att det nästan närmar sig 30000. Men om man tar minimum så finns det alltså olika 9000 olika samfund. Och vi ska vara ett. Jag vill försöka ta med er till en ekumenisk bönesamling för en sådär 13 år sedan. Och jag vet att jag har berättat det här förut. Och jag vet att det sällan har landat rätt. Men jag vill prova igen. Vi satt och bad i det gamla Trinity-caféet där vi startade det lilla röda huset där. Det var keramik där som finns nu och tio av. Sådär. Men vi satt där och bad. Och jag var så trött. Så jag somnade, alltså jag började sova. Och jag började drömma. Och det här är kanske det märkligaste jag varit med om, alltså i min gudsrelation. Så. För jag började drömma att jag är i ett stort rum, nästan som en klocktorn. Och så upplever jag, skulle säga vad som jag upplever som att Gud börjar tala till mig. Och han säger, vad ser du för någonting? Och jag tittar runt och ser på väggen sitter massor med stora spikar. Och på de här spikarna så sitter det kugghjul. Och jag ska försöka berätta då för Gud vad jag ser. Jag säger, ja, det är kugghjul som sitter på de här spikarna. Och det jag ser är att de är för små. De går inte ihop med varandra. De sitter och snurrar var för sig. Jag kommer komma tillbaks till den här händelsen senare i kyrkan i slutet. Dagens text är hämtad från Jesu avskedstal. Och de verser jag läste, det är en del av Jesu bön för hans lärjungar. Och det är ett par saker som jag skulle lyfta fram ur dagens text. Och det första är orden Jesus säger, jag ber för dem. Jesus ber för sin församling. Han slarvar inte med sin församling. Det är inget hobbyprojekt som han har vid sidan av. Jesus har gett sitt liv för församlingen. Och jag tycker det är så spännande när man ser redan, om vi tar fram Lukas kapitel 6, vers 12-13, jag får läsa de verserna. Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten genom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem var han nu 12, som han kallade apostlar. Redan innan han valde ut lärjungarna, så bad han natten igenom. Och jag tror verkligen så att det inte är en slump att ni sitter här idag, att ni har en tro. Det är inte en slump, utan det är ett bönesvar. Ett bönesvar i nåd. Eller om vi läser från Romarbrevet 8, 34-35. Kända ord från Paulus. Vem kan då fälla? Kristus, den som har dött, och därtill den som har uppväckt oss och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svär. Jesus ber för sin församling. En annan del jag vill ta fram från dagens text är, det är en total enhet mellan Fadern och Sonen. Det är det texten talar om. Enhet. Ett. Hur ska vi förstå det? Oftast kanske man tänker på äktenskapet som absolut en jättefin bild på enhet och att vara ett. Men om jag tänker, jag tror ändå att min fru kan tänka sig hur det var innan vi gifte oss. Det fanns någonting före det. Och döden kommer faktiskt att skilja vårt äktenskap åt. Så det är kanske inte riktigt en perfekt bild av enhet. En annan bild jag försöker tänka på, som i alla fall jag kanske tycker är nästa bild av enhet, det är det lilla barnet som får växa i mammas mage. Man kan inte skilja barnet från sin mamma när det växer i magen. När det fuster. När det lider. Den behöver all näring från sin mamma. Barnet känner varje hjärtslag som sin mamma slår. Varje andetag. Och det är faktiskt så att barnet måste lära sig att bli en individ. Den tar så för givet att jag är ett med min mamma. Och den måste lära sig att den är en individ. I nicenska trosbekännelsen så finns långt bak i psalmboken, inte längst bak, men näst längst bak så finns den. Och det här är trosbekännelsen som finns både i öst och i väst i kyrkan. Och Svenska kyrkan har ju oftast den historiska trosbekännelsen, men i högtider så blir det ofta att vi läser nicenska trosbekännelsen. Och där står det så här, en bit ner om Jesus Kristus. Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern för alltid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Faderns och Sonens relation är evig. Den har ingen början, den har inget slut. Den är fullkomlig. Det var harmoni och det var komplett långt innan världen blev till. Och bara några ord, för att ta några ord som Jesus talar om, han och Fadern. Så Matteus 11, 27. Allt har min Fader anförtrott åt mig. Johannes 3, 35. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Fadern och Sonen är ett. Och det här är egentligen den enda fullkomliga och perfekta relationen som finns. Och den relationen, den bröts på korset. När Jesus tog vår synd, helighet och synd går inte ihop. Och vi kanske kan ana, men jag tror faktiskt inte vi kan förstå smärtan i Jesu ord när han säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det närmaste vi kanske kan ana är just när ett spädbarn blir bortryckt från sin mor. Det kanske är det närmaste vi kan förstå den smärtan. Och när Jesus bävar i Getsemane så tror jag inte det är egentligen den fysiska smärtan som han mest bävar över. Utan det är just smärtan att skiljas från Fadern. Vilken kärlek! Och den kompletta relationen med Jesus Fadern, när han uppstod igen, så var ju allt precis som det har varit. En komplett, en perfekt relation. Men jag tänker ändå att det är värt att tänka på detta korta avbrott som Fadern och Sonen gjorde för mänskligheten. En annan punkt jag lyfter fram är att Jesus förhärligas genom sin församling. Han säger att jag förhärligas genom dem. En del här tycker jag om idrott, och jag vet att det är farligt att prata för mycket om idrott, för då kommer bara de som gillar idrott, kommer bara gå om det jag säger om saker. Liksom. Jag tar en liten sak om idrott här. I stora idrotter som till exempel fotboll och ishockey så spelar vi oftast på bortaplan och hemmaplan. På bortaplan så spelar vi oftast skymfade och hånade, men på hemmaplan så är de hjältar. Församlingen är Jesus hemmaplan. Det är där han blir förhärligad. Det är där han blir ärad. När vi alla kommer tillsammans i gudstjänst så ärar vi Jesus. Det är inte bara vi som står här framme eller vi som fixar olika saker som ärar Jesus. Alla som kommer hit ärar Jesus. Om vi tittar på Johannes uppenbarelseboken, när Johannes får blicka in i himlen. Det är inte många av oss som fått göra det, att blicka in i himlen. Vad är då Johannes att se? Jag läser från kapitel 5, vers 9-10. Och de sjöng en sång: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor från alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster och tala om, och det ska vara kungar på jorden. Det är tillbedjan som pågår i himlen. Och om vi ser vad tillbedjan handlar om, handlar det om att Jesus var en fantastisk lärare? Handlar det om att Jesus utför helande och mirakler? Handlar det om att Jesus mötte de utstötta i samhällets utkant? Nej. Allt det här är ju helt fantastiskt. Helande, mirakler, ta hand om den svage, god undervisning. Och det är någonting som vi ska efter. Men det är faktiskt inte det som tillbedjan handlar om. Tillbedjan handlar om offerlammet. Jesu död och hans uppståndelse och hur han friköpt mänskligheten med hans eget blod. Och då tänker jag på de välkända orden i Herrens bön: så som i himmelen, så också på jorden. Den ära och tillbedjan som ges i himmelen till Jesus och för hans verk på korset, den ära ska vi också, hans församling, ge till honom här på jorden. Det är så vi är Jesus. Att tillbe honom som det perfekta offerlammet för våra synder. En fjärde och den sista punkten vi tar fram. Församlingen ska vara eniga, lik Fadern och Sonen är. Och vi är väl inte riktigt där. Vi har väl vissa problem. Det kan hända att vi skadar varandra och att vi sårar varandra. Och det kan hända att församlingen skymmer och tar fokus. Och tyvärr kan det vara så att världen ser på församlingens sår istället för att se på Jesu Kristus sår. Och ju mer vi är i enhet, desto tydligare blir fokus på Jesus Kristus och hans son. Och enhet är inte enkelt. Och vi behöver all hjälp vi kan få. Vi får be till Gud om hjälp. Och då tänker jag den här bilden av, jag har varit med om verkligheten, men jag har sett mycket på filmen. Och då är ofta, om det är någon båt som färger sjunka eller om det är en öde ö, så skickar de iväg en nödraket. Hjälp! Om man ser den här raketen lyser upp hela himlen. Ett rop på hjälp. En bön på hjälp. Och vi vet att Gud har svarat på den här bönen. Gud har sänt sin helige ande. Och vi läser från Johannes evangeliet kapitel 14 och 17. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara er. Anden lämnar inte församlingen. Och Johannes 16 och 14 står det om anden. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Anden är alltså med här på jorden och förhärligar Kristus. Där vi får stämma in. Och en sista vers om den helige anden. Johannes 15, 26. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Den helige ande vittnar om Jesus Kristus. Och den helige ande ger oss kraft att vittna om Jesus Kristus. Och hjälper oss att peka på de såren som har relevans. Jesus Kristus. Och det är faktiskt så att Jesus hade ju aldrig startat församlingen om han inte hade trott på den. Om inte han hade vetat att det här kommer lyckas. Och han vet att församlingen kommer att lyckas med den helige andes hjälp. Och den helige ande kommer att hjälpa att hålla ihop församlingen. Och jag ska försöka visa den med en liten illustration här. Ser ni vad det här är för någonting? Lapptäcke har jag, precis. Det här är min svärmors tidigare studiekamrat som han sitter här. Och egentligen så vill jag haft mitt eget lapptäcke, för jag har faktiskt suttit ett lapptäcke när jag var 10 år. Men det hittar vi inte där, men nu får vi ta det här istället. Vad var själva syftet med ett lapptäcke från början? Det var att samla ihop tyg och trasor som hade blivit över och sy ihop det för att ingenting skulle komma till spillo. Och vi är ju ganska, om vi pratar om församlingen, men det finns 9000 samfund som minst. Vi är i olika hörn, vi hamnar på olika ställen. Helige ande tar oss där vi är. Men vi ser att det är olika mönster här, olika uttryckssätt. Han tar oss, sätter oss i symaskinen och syr upp en bit efter en bit. En annan med en annan. Tills det bildar en enhet. Ett vackert Kristusmönster. Om jag då bara får komma tillbaks till min brunn, som jag tror faktiskt Gud talar till mig. För några veckor sedan, när jag var ute med Rafael och vi lekte sandlådan och man började tänka på att vi skulle börja med församling och sådär, man är liksom, får passa på att vara i hörn i de tillfällen man kan. Då sitter man i sandlådan och ber lite försiktigt. Och så började jag tänka på den här brunnen som jag berättade för. Den bara kom till mig sådär. Precis när jag bad om det här. Min tjänst här och liksom Kristinehamn, kyrkorna. Tänkte jag, hopp, går det här tillbaka igen? Och så hade vi, jag och Lisa, ett par vänner hos oss som bor i Göteborg. Och de var hos oss och vi bad tillsammans. Och en av de här, hon sa så här. Jag kommer bara tänka på kugghjul när jag menar det här. Och jag vet inte varför. Jag vet, sa jag. Jag har ett mycket tid, sa jag. I den här drömmen jag hade, jag vaknar upp, vi sitter i ett litet gäng, hopp, tänker jag, men jag var ju så trött, så jag somnade igen. Det är okej, tycker jag. Med en trygg miljö att sova i, med felande bröder och syster runt omkring sig. Och jag somnar, och jag kommer tillbaka till samma plats, till samma liksom, lokal eller men du tror det Guds röst igen, tala till mig. Vad ser du för någonting? Och jag tittar upp igen. Och på de här spikarna på väggen, där det satt små ynkliga kugghjul som snurrade för sig själv, satt nu istället stora kugghjul av guld som satt ihop och snurrade och liksom hela klockverket fungerade. Och jag tror det är precis så här. Och jag vet att det finns representanter från andra församlingar här i Kristianstad. Och det är väldigt glad för. Och jag är väldigt glad för dagen igår jag hade, när vi var tillsammans på torget. När vi samarbetar, när vi kommer tillsammans, när vi sys ihop, blir en helt annan kraft än när vi snurrar var för sig på våra platser. Och jag tror att vi bara får fortsätta att vända oss till Gud, att han får leda oss. Hur han ska föra oss vidare. Hur han ska föra oss in i vidare i enheten i Kristus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus, tack att du har gett